Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.
Hon är en av landets absolut största och mest lästa författare. Sen debuten år 1959 har hon skrivit över 30 romaner och essäböcker. Bland de kanske mest kända titlarna hittar vi här de fyra böckerna i serien Kvinnorna och staden, och så romanen Händelser vid vatten och trilogin Vargskinnet. Hon har fått nästan alla litterära priser som finns i landet och har tilldelats Augustpriset 2 gånger. Och så är hon medlem av samfundet De Nio. 1978 valdes hon in i Svenska Akademin, men hon lämnade den år 1989. Det här är 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Kerstin Ekman. Men om du prövar att säga någonting...
Ja, jag säger alltid samma sak. Det har jag gjort i 60 år, tror jag. Nämligen jord som jag fostrat har och fädrens aska gömmer. Folk som ärvt hjältars land, men deras dygder glömmer. Ur skuggan av min dal jag ägnar dig min sång. Dig söver smickrets röst. Hör sanningens en gång.
Det låter jättebra, men jag ska göra en...
Nej, tänk ner också, så du.
Ja,
alltså. Det låter bra.
Ja, jag ska ta en centimeter närmare där bara. Det är fortfarande mitten av maj, men känns som högsommar när vi ses hemma hos Kerstin Ekman i den övernattningslägenhet som hon och maken Börje hyr av samfundet De Nio på Östermalm i Stockholm. Det tar en stund innan vi lyckas välja rätt rum för vårt samtal. För trots att vi befinner oss i en relativt lugn del av stan så tränger hela tiden olika ljud in genom de gamla fönstren. Åt ett håll hörs barnens röster från den intilliggande förskolan, och mitt över gatan spolas plåttaken rena med högtryckstvätt. Vi är helt klart långt ifrån den stillhet som ofta infaller sig i Kerstin Ekmans senaste bok. Den som ligger mellan oss på vardagsrumsbordet och som handlar om skogen och ängsmarken runt huset i Roslagen där Kerstin Ekman levt med sin man sedan slutet av 90-talet. Kanske kan man se den senaste boken som en fortsättning på den essayistiska vandring genom naturen som Kerstin Ekman inledde med Herrarna i skogen år 2007, som sen fick ny fart i boken Se blomman som hon skrev tillsammans med idéhistorikern Gunnar Eriksson. En vandring som sen fortsatte med Då var allt levande och lustigt som handlade om Linné-lärjungen Claes Bjerkander. Ja, kanske är allt det här en essayistisk vandring genom naturen som nu avslutas med den nya boken som har titeln Gubbas hage. Fast begreppet naturen tycker förstås Kerstin Ekman väldigt illa om, vilket vi kommer få höra mer om i vårt samtal alldeles strax. Hennes egen metod för att komma den levande ängsmarken och den stora skogen nära, det är att vandra över och igenom den och att skärpa blicken. Att iaktta, att inventera, att lära sig de rätta namnen, att undersöka minsta lilla blad framför fötterna. Men mitt i det här nyktra och metodiska och ofta helt naturvetenskapliga sättet att närma sig Gubbas hage och liknande trakter så finns samtidigt hela tiden något annat. Hon kallar det själv i boken för synskiften, något som har följt henne sedan barndomen. En oväntad glänta, som att gå vilse i skogen och plötsligt skymta paradiset på håll. Och i den änden börjar vi vårt samtal. Ja, vi börjar med att prata om en öppning mellan verklighet och overklighet. Som i en dröm, men så oerhört drabbande på något sätt. När du var barn så du var med om någonting som du beskriver som synskiften.
Ja, det var inte bara när jag var barn, utan det har ju fortsatt. Och jag har lärt mig ett fint ord för det som vuxen, nämligen epifanier. Och det är märkliga upplevelser, de inträffar inte så ofta. Men tillsammans med såna här hallucinationer man har på morgnarna mellan dröm och vaka, så är det ju bland det märkligaste man kan vara med om, därför att det är så färgstarkt, så detaljerat. All det här vaneseendet har trillat av.
Hur viktiga har de här synskiftena varit i ditt liv?
Jag tror att de har varit väldigt viktiga för mig. För att jag har förstått att det finns inte två världar som jag trodde när jag var liten. Eller fler förresten. Utan två sätt att se. Vanans och sen någonting annat som bara är en gåva. Ren gåva. Men jag är nästan rädd att prata för mycket om det, för jag vill inte förlora det. Det vill jag inte.
På vilket sätt hänger de här upplevelserna ihop med skrivande?
Det måste de ju göra, för att när jag skriver så vill jag ju verkligen se. Men det är väldigt svårt att beskriva sambandet, det måste jag säga. Det är det. Men bara vetskapen om att man har den där, för det är ingen förmåga. Det är en gåva. Och den kommer inte på befallningen, det ska Gud veta. Bara vetskapen om att den finns, att det finns ett närmare sätt att se, gör, tror jag, att man får lite mera självtillit när man skriver.
Du har en gång berättat om en sån här upplevelse när det var som att du flög över en skog.
Ja, förstår du. Alltså, det var en dröm det. Och det var en vanlig dröm, kan man säga. Och alltså nu kanske du har hört att de håller på att hugga ner Białowieża skogen i Polen, som var den sista urskogen. Men en gång bestod ju hela Europa av den sån skogen där bort i Karpaterna och längre ändå. Och så drömmer jag att jag flyger. Och det är ju inte ovanligt att man drömmer flygdrömmar. Jag flyger över den här skogen. Och jag ser eldarna glimma där nere som människor har. Och liksom luckor då, lukus, alltså lentor. Och skogen som böljar. Ja, det betydde mycket för mig, den drömmen. Och den låg ju till grund när jag skrev Herrarna i skogen. Jag tror att jag beskrev den där också. Fast jag hade gjort den mycket tidigare. Oj, 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 ja. Mycket tidigare. Jag började egentligen fundera på de här skogarna när jag gick i skolan och i gymnasiet. Och vi läste ju om, vi hade en, ja det var i realskolan faktiskt, en rektor som var kolossalt intresserad av vad han kallade fornminnen. Och att det hade varit bosättningar här och där. Och han tog oss ut till dem där och vi tyckte de var förskräckligt tråkiga. Bara tallmoar och stenar och sådär. Och sen började jag nog när jag kom i gymnasiet att läsa mer och förstå att det var ju under den atlantiska värmetiden. Det hade varit en fantastisk ädellövskog de här människorna bodde i. Och faktiskt på öar. Det var en skärgård. Och här låg Katrineholm som ju inte var så överväldigande vackert just. Och det där satte igång min fantasi på ett väldigt starkt och bestämmande sätt.
När du var barn så har du berättat att du ofta tyckte om att gå i skogen. Och ibland försvann du väl till och med från skolan för att gå i skogen istället?
Ja, nu var det så. Jag var en skolkare, men jag var det med väldigt måtta, måste jag säga. För att jag, men att varje dag och varje timma ha människor omkring mig som jag har i skolan, det var något som jag inte riktigt orkade med. Och det finns väl fina namn på det där som högsensitiv och sånt där, jag vet inte, 17. Jag tyckte bara jag var som jag var och behövde, jag kände det, ett behov av att gå ut ibland. Och det där kan man ju inte tala om och försvara, utan jag bara gjorde det. Och sen när man skulle skriva intyg att man hade legat lite förkyld och sådär, då gjorde ju mamma det på slutet av termin. Och hon frågade inte efter vad det var för någonting. Så att jag kunde göra några gånger så ibland. Och vi bodde väldigt nära skogen också. Och det var nog, ja, ensamhetskänslan och så de här träden och växterna. Att jag hade ett behov av det. Och det, jag tänker ibland på, vet du, att människor har säkert, kanske alla människor har sådana där behov som är väldigt grundläggande. Men att man i ett sånt här hektiskt, urbant liv med oerhört sträng sysselsättning, mycket stress, inte får uppmärksamma, inte kan uppmärksamma de behoven. Där hade jag nog tur, tror jag. Helt enkelt.
Alltså i din senaste bok, Gubbas hage, så beskriver du en scen ur din barndom, eller det kanske tonår, när du mumlar till dig själv, töm dig på önskningar.
Ja.
Vad är det här för ord?
Ja, det var nog en... Det var, jag var gymnasist och jag var i en ganska labil period psykiskt. Jag visste att jag ska vara tvungen att flytta hemifrån och till universitetet, vilket jag ville. Men jag tror att jag hade en hel del ångestkänsla, kanske att ta i ängslan i alla fall. Och i det här labila tillståndet så kom jag på det där, töm dig på önskningar. Önska ingenting. Ta det som det är bara. Och jag undrar om det inte var lite Schopenhauer också. För pappa hade gett mig en antologi med Schopenhauer-texter. Och du vet, i den åldern så går ju allting in som avtryck i en vaxtavla. Det är inte som att läsa filosofi på universitetet. Utan det är liksom den rena texten och den går rakt in bara. Jag tror att det kom därifrån. Men det var inte en pessimistisk eller resignerad inställning, utan det var någonting annat. Att någonting skulle hända om jag lyckades låta bli att kava efter allt möjligt. Ja, det låter konstigt, men så var det faktiskt. För det, så, nu är jag ska fylla 85 snart. Och då är det så att jag mer och mer kommer tillbaka till den där gymnasietiden. Att sitta och spela piano när pappa och mamma var mycket borta på kvällarna, mycket föreningsliv, mycket sånt. Och gå med hund till biblioteket. Att det var mitt rätta liv på något sätt. Lite ensamt och lite bra.
Men kan du tänka, kan du mumla de orden idag också? Töm mig på önskningar.
Nej, det har jag inte haft behov av, tycker jag. Där har kanske en viss resignation, eller vad man ska kalla det, erfarenhet sagt mig att jag tjänar inte så mycket till och tro någonting om framtiden. Inte ens den närmaste. Och när man är äldre lever man mera i nuet, helt enkelt. Man hör liemannens skär vina, men inte så tätt i hälarna ännu, tror jag. Men Jag tror att det har med det att göra, det vet jag inte. Det här blir lite quasi-filosofiskt tycker jag. Jag vet mig inte på det egentligen.
Men du har också beskrivit i din bok nu hur du ligger i vattnet. Jag gissar att det är en sjö och så tänker du på livet.
Jag har gått ner så hemskt mycket i sjön. Det är bara en stig ner och legat och badat. Och just ligga på rygg där och näckrosor och alltihopa. Du vet, när man fyller lungorna, andas in, då flyter man ju upp va? Och så rör man lite på fänder och fötter. Så då flyter man, men om du andas ut så funkar du. Och då kan du känna det. Det är så lite. Det är så lite som gör skillnad. Och man blir så tacksam för det där lilla. För tankarna, ljuset, andningen. Ja, och det här ljumma sjövattnet. Då förstår man lite hur nära man är egentligen.
Jag tänker på den här upplevelsen av att vara nära naturen. Att vara i naturen.
Vadå för natur?
Jag vet att du inte riktigt gillar det ordet.
Nej, jag gillar det inte alls.
Nej.
För det är ett generaliserande ord. Det var Blake som sa att to generalize is to be an idiot. Vi måste ha de där abstraktionerna och generaliseringarna. Men när det gäller så kallade naturen så är det ju... Det gör ju att man ser ju ingenting. Man vet inte vad man pratar om. Det är som på 1700-talet. Oh, de anropade naturen. Och de här skalderna var ju aldrig utanför stadsgränsen. Och när de var det som Källgren, då satt han i sin vagn och antecknade och läste och lät drängen titta på utsikten. Det har han skrivit själv. Jag tycker man ska säga, inte jag älskar att gå i naturen, utan jag tycker om att gå i skogen, jag tycker om att gå på ängar, jag tycker om att klättra i berg, jag tycker om att vara vid vattnet.
Men om jag säger det, om jag använder dina ord då, när jag går i skogen, när jag är på ängen, när jag är vid vattnet,
ja.
Då händer någonting. Och för mig har det här kommit de senaste åren. Jag är 39 nu. Det är någonting som, för 10 år sedan så fanns det här absolut inte i mig. Inte överhuvudtaget. Då skulle jag nog säga naturen på det där sättet som irriterar dig.
Hade du växt upp i stan då?
Absolut. Jag är uppvuxen ungefär här där vi befinner oss nu. Alltså mitt i Stockholm.
Ja, där hade väl jag på ett sätt tur då med min läggning och att jag växte upp i en småstad och ett villaområde som låg så oerhört nära skogen och att allting var nära, vi cyklade till sjön och sådär. Det blir en väldig skillnad och det är kanske det som jag tror är en stor fara när man använder ett annat ord som jag inte gillar, nämligen miljövård. Att i en urban miljö så förlorar man ju känslan för det som då ska vårdas eller aktas. Eller man måste ju veta om det. Men det är ju himla roligt att du har upplevt det till slut.
Ja, och det som händer med mig då, det här, nu använder jag lite stora ord här, men det är för att det är svårt att ringa in. Det är att jag tycker att i de här mötena med naturen så finns det en typ av, vi kan kalla det glädje utan slut.
Ja, det är egentligen ett väldigt bra ord. Utan gränser. Och det är en glädje som man återkommer till och är ganska säker på faktiskt. Om jag vet att nu blir det vår, nu får jag snart se hasselblommorna sträcka ut små tunna röda spröt. Så är ju det en glädje som jag kan vänta mig. Och jag blir inte bedragen på den. Och den är lika stor varje gång. Det är det.
Men just den här typen av lyckan har du skrivit om väldigt träffande i din bok. Jag tänkte att jag kanske till och med skulle läsa det partiet nu. Och det är kapitlet, eller rubriken här är Den okända orsaken.
Ja, det är Darwin, The Unknown Cause.
Just det.
Gycklande skrev han det. Det är Gud helt enkelt.
Exakt. Jag läser lite här då. Lyckan är kanske bara en illusion, men ändå känner man ibland ren lycka. Det händer inte när man lever i överflöd och har allt materiellt man kan önska sig. Det är ute i markerna som det händer, i lövskogslundar där fåglarna sjunger så livligt och ljuvligt, eller också på ängar täckta med blommor och där fjärilarna dyker upp och breder ut vingarna som lysande smycken. Det är där, under den blå himlen, som vi drömmer om lyckan. Den fanns utan tvivel när jorden med all sin grönska kom ur skaparens händer.
Men vet du, Erik, nu tillskrev du mig någonting som jag inte har gjort. Det där är ju Lecoq, den 1700-talsbotanisten. Och det kommer en bit av det där på franska nedanför för att man ska se hur han skrev mycket vackrare än jag kunde översätta. Och jag blev så tagen av den där boken och Lecoqs beskrivning av lyckan, därför att han var en forskare, vetenskapsman. Linné kände till honom, satte honom högt. Men, och han höll alltså reda på fakta och förstånd och sånt. Det gör jag också. Men han kunde uppleva det här. Men det är inte jag som har skrivit det där vackra. Jag har försökt att översätta det så fint jag kunde.
Men vad betyder det här med skaparens händer?
Ja, vad betyder det? Alltså, jag har en väldigt stark känsla av att det vi ser omkring oss är, om vi går utanför städerna, utanför bilparkeringarna, är en gåva. Att någon har, inte någon eller någon, men på något sätt är det skapat. Under år, miljoner är det skapat. Jag kan inte komma bort från den synen, förmodligen därför att jag har en religiös grundkänsla helt enkelt. Och Darwin skojade ju lite om det där. Han är ganska rolig faktiskt. Jag har honom, jag har The Origin of Species på min läsplatta, för att man kan ju där söka upp saker och se vad han tycker om dem. Och han kallade Gud för The Unknown Cause och gycklade lite. Men han kom liksom inte förbi det, va? Det finns ju en... Om det finns en orsak så kan vi aldrig komma åt den. Och jag tycker inte det är så mycket att spekulera om heller. Man får nöja sig med att man som människa... En del människor i varje fall, många människor har en inbyggd religiös känsla eller ett anlag. Och sen får man väl försöka finna, eller man finner utan besvär, utan sökande, det som svarar emot det. Och jag tillhör ju Svenska kyrkan och har väl mina synpunkter på den också. Men jag tycker liksom att evangeliernas berättelser, de är naturligtvis inte allt det där som hör till med trollkarskonsterna, och det hörde ju till den tiden och den miljön kring medelhavsländerna. Men detta att ett offer skulle det vara också i de där religionerna. Och detta offer, han hette Jesus. Och det är ju precis det som sker med människor. De faller offer för ofattbar grymhet varje dag. Jag vet inte hur många attentat jag har hört om de senaste dagarna. Ecce homo, se människan. Och det tycker jag är någonting som håller i den kristna synen. Jag vet att det finns andra och, som jag inte är hemma i. Men se människan. Men att se Gud, det tror jag är svårt.
Men när man står mitt på den blommande ängen och erfar den här, kanske under en kort ögonblick, en lycka utan gränser, så kan det också vara så att man fylls av en vilja av, man fylls av någon typ av tacksamhet.
Ja, och var riktar vi den?
Exakt.
Det är ju det. Där fattas någonting. Vi kan ju verkligen inte rikta den mot oss själva, för att vi förstör ju och lortar ner allting på den här vackra jorden. Och det är det behovet känner jag. Men det är svårt. Det är svårt. Man kan känna tacksamhet utan att riktigt förstå vem eller vad det är man riktar den mot.
Hur har Bachs musik fått dig att närma dig berättelsen om Jesus?
Ja, det är ju så att i synnerhet Johannespersonen har betytt väldigt mycket för mig. Men också Matteus, men särskilt Johannespersonen. Jag har skrivit i en bok som heter Skraplötter om en ung kvinna som får en frälsningsupplevelse genom den. Jag har inte varit med om sådana drastiska saker själv. Men däremot har jag haft just Johannespassionen när jag har haft det väldigt svårt att vara på sjukhus och sönderopererad och ganska hopplös i sinnet och lyssnat på radio och fått den till mig. Ja, det är väl, man kan inte säga tröst, utan man kan säga som ledsakare genom ett lidande som man inte kan komma ifrån. På den tiden så gick vi ju alltid i domkyrkan i Uppsala och lyssnade på personerna. Men det här var faktiskt på radio. Och de har ju kallat Bach för den femte evangelisten, och det tycker jag är väldigt, väldigt bra. Vi behöver få det förklarat och förklarat igen. I synnerhet som det här som jag talar om, som vi bara kan småle åt i evangelierna. Jag menar, vad då ta i ormar ska lärjungarna kunna göra utan att bli skadade, och Jesus går på vattnet. Och så får ärkebiskopen, som jag för övrigt tycker är en utmärkt person och teolog, väldigt stort besvär att balansera mellan metaforiskt och symboliskt och verkligt. Det där har jag aldrig haft något besvär med faktiskt. Men vi behöver teologi. Vi behöver bra teologer. Och vi behöver också sådana teologer, kan man säga, som gör det i musik som Bach. Och jag hoppas det kommer fler, någon mer sån. För att det blir för absurt annars för moderna människor också.
Thank you.
Du lyssnar på 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Kerstin Ekman. Vi tar nu en kort paus för reklam men är alldeles strax tillbaka. Men vad är det som skiljer människan från ängen och skogen och vattnet?
Det är medvetandet, minnet, språket. Det har de inte, de stackarna. Fast jag kan prata med dem ibland. Så, när de börjar blomma blåser ibland, men ni är så snälla. Men de är ingenting, alltså, som jag kan förklara. De är bara, och det har jag lite grann försökt i den här boken att beskriva hur jag har känslan av, både när det gäller djur och människor, av avstånd, av distans, att vi kommer aldrig att förstå vad det här är egentligen, för vi kan bara tolka det i våra termer. Till och med min lilla hund som är så kär för mig kan jag inte helt och hållet förstå. Jag vet inte ens om jag vill det. Jag vill att det ska finnas så mycket av det ursprungliga djuret kvar. Och det har ju funnits i våra jakthundar. Hon är inte jakthund, för min man har slutat jaga. Men hon är en riktig hund. Hon är en spets. Och en riktig jakthund. Och det finns något hos henne som jag inte riktigt kan få begrepp om. Något som hon upplever som inte är jag. Jag skrev en gång en bok som heter Hunden. Där jag försökte fånga det där. Jag vet inte om det lyckades. Men det var ett gott försök i alla fall. Alltså hunden som till slut ändå, han springer ju vilsen, den lilla valpen, och överlever. Och husse lyckats hitta honom efter en lång, lång, lång tid då den är förvildad. Och får honom slutligen med att ge mat och närma sig försiktigt och hålla på, till slut kommer hunden till honom. Där finns bundenheten. En hund är ett flockdjur, glömmer aldrig sin ledare egentligen. Men där finns också det där, sådana här, min hund i boken då på slutet ligger och tittar ut, och de vet inte vad han ser. De vet inte vad det är han vaktar på. Och det tycker jag är oerhört viktigt när det gäller djur och hundar. Att vi har en respekt för deras integritet, deras egenhet. Och inte kelar upp, prata bort allting. Fast herregud, jag har haft, jag hade en hund som hette Silva, en som hette Stella och en som hette Selma. De kunde ett helt program med konster, ska jag säga. De kunde till och med räkna. Fast det var ju ett litet knep med det, att om jag satte upp fyra fingrar så skällde de fyra gånger. Men knepet fanns ju lite här nere, en annan gest. Så nu har jag behandlat hundar som leksaker också, det har jag.
Men jag tycker att när du skriver om din äng här, så finns det hela tiden två perspektiv. Det ena är det som har distans på något sätt, där du nästan är som Linné eller Claes Bjerkander som du skrev om förut. Alltså du går ganska nyktert ut. iaktta.
Ja, jag känner mig nykter när jag är inte alls den som... Folk säger att jag bara är ute i det vilda och ute i naturen kan de möta Gud och sånt där. Det förstår jag mig inte alls på. Och jag möter det Panastia pratensis eller någon annan växt. Och sen allt som är omkring den. Både botaniskt, historiskt och så. Men någon särskilt svärmisk amatörbotanist är jag inte faktiskt.
Jag tycker mig ändå se här, alltså vid få tillfällen, kanske är det synskiften då? Kanske är det den termen vi ska använda? Eller någonting annat som du har sagt någon gång? Fastän det kanske inte handlar om dig själv. Men den här ändå, om vi kallar det den djupa lyckokänslan, enheten, gränserna som upphör. Eller det som man nästan skulle kunna kalla för något sånt här unio mystica. Alltså förstår du?
Ja, det är väl så att sådana upplevelser har människor. Och jag vet inte om man kan kalla mina små epifanier för det. Men jag har försökt att beskriva det. Jag hade en kvinna som heter Frida, en mycket fattig människa. I en bok i den här sviten Kvinnorna och staden. Som jag lät ha en sån upplevelse. Och jag läste och höll på om det där. Och tycker att jag fick till det till slut. Samtidigt som jag skämdes lite för att jag hade ju inte upplevt det. Och sen kommer den dag då min mamma har läst boken. Och så säger hon, herregud Kerstin. Det här har ju Ernst upplevt. Och då var min pappa programmatisk ateist, förnuftsmänniska. Och precis så hade han berättat när han var ung, mycket, mycket, mycket ung. Han var förlovade tror jag. Och hon hade aldrig glömt det, men de hade aldrig återkommit till det. Så att det här finns hos människor, denna unio mystica. Även om, jag höll på att säga, enklare själar som jag inte får uppleva det fullt. Det är klart att det måste vara anlag för det också, naturligtvis. Fast jag hade då aldrig trott att min pappa skulle ha anlag för det. Aldrig.
Men när du skrev om det här, vad fick du för reaktioner från dina läsare?
Ja, jag fick för en sån som hade upplevt det här. Och tyckte att de fick någon sorts... Som inte hade talat om det också. De fick ett slags gensvar. Och kanske är det så att är man i en alltför förnuftsmässig miljö och rationell och vad ska man säga. Ja, då kanske man till och med skäms för att tala om det. Och pappa talade om det därför han var då naturligtvis mycket förälskad. Det var förlovningstid, han var känslomässigt öppnad. Det, så mycket har jag förstått. Mm. Men nog är det konstigt då. Eller?
Har du fortfarande en liten ikon på ditt nattduksbord?
Ja, nu är den nerpackad för att den ska flytta till Ingarö. Det är en liten bonikon, väldigt enkel. Som jag har fått av en god vän. Man kanske kan bli hemma på ett nytt ställe just när man ställer upp sina saker, sätter upp tavlorna. Vi får se hur det går. Det var inte så lätt för det där.
I din bok här så citerar du Bernard av Clairvaux.
Ja.
Som säger att...
Han är min älskling när han säger just det
ja,
där.
Ja, vad säger han? Berätta vad han säger.
Han säger att själen är inte där den bor utan där den älskar. Där den har sin kärlek. Och han menade ju himlen. Mm. Han bodde liksom på jorden men hade sin kärlek till Gud i himlen. Och för mig är det väl lite... mera sekulärt, att jag ofta har själen på ett ställe där jag har bott förut helt enkelt. Själen flyttar inte med så snabbt, tror du. Den gör inte det.
Så var är din själ nu?
Ja, nu befinner den sig nog i limbo, tror jag. Fast den är ju här, vi sitter ju faktiskt på Villagatan i Stockholm, och det här har vi haft, den här lägenheten, hyrten av samfundet i 9 sedan 98. Så när jag kom hit nu från vårt uppbrutna och nedpackade hem, så känner jag ju en trygghet här ändå. Även om vi på tredje dagen i Stockholm alltid börjar på att rycka i oss. Men jag har varit mycket här mycket längre också. För jag har arbetat mycket på KB med mina böcker. Och det är bara att gå här ner, Humlegården ner, så kommer jag dit.
Men har din bok Gubbas hage, har den blivit till någon slags avsked?
Det blev ju det, men det var inte alls meningen. Det var så att jag inventerade de här växterna och skrev upp i anteckningsböcker. Det var ju intressant att inventera vad som kommer och kommer. Nytt etablerar sig. Och hur mycket som fanns där under jorden. Och när jag hade gjort flera inventeringar så tänkte jag, och det var ganska tidigt, den här hagen, den borde vara en bok. Och så höll jag på med andra böcker, så att det dröjde ju så. Men jag hade det alltid i bakhuvudet också när jag fotograferade. Faktiskt. För att det där med inventeringslistor är ju inte så roligt precis. Även om det är intressant. Så att den växte fram på det viset. Men kanske också så småningom i ett medvetande om att vi måste lämna det. På slutet är det nog ganska klart att vi är på väg bort. Alltså på två sätt. Dels att vi börjar bli gamla. Men vi vet inom oss att vi kan inte bo kvar här. Det är för stort, för mycket att sköta. Att sköta ett skogsbruk utifrån skrivbordet, det är inte vad min man vill inte.
Men någonting som jag har tänkt på när jag läst dina böcker där du vandrar i skogen och går över ängen, det är att nu för tiden så talas det ju mycket om klimathot och naturen är hotad och hur ska det gå för jorden. Men då tänker jag att det svåra i allt det här är att, tänk om det är så här, man kan bara rädda det man älskar.
Ja, och framförallt det man har sett och känner till. Det går ju inte att då kommer man ju återigen på det här abstrakta, va? Du kan inte älska naturen. Död låg naturen för mitt öga, djupt låg hon för min känsla död, ropar Källgren. Det är inte så övertygande på mig faktiskt. Vi måste ner på marknivå och bland träden för att älska, för att akta, för att vårda, tycker jag. Vi måste ha abstraktionerna och vi måste ha generaliseringarna för att kunna resonera och bilda våra system. Men vi måste också kunna leva utanför dem faktiskt, tror jag. Och det här hotet vi känner, det finns ju inbyggt i vår civilisation redan. Så det kan vi inte göra mycket åt. Och alla civilisationer går under. Men människor kommer ju att finnas kvar. Och bygga upp någonting igen. Jag har sysslat mycket med antiken på sista tiden. Och det här stora romerska imperiet, som ju var ett enda slagsmål i första århundradet före Kristus. Men sen byggdes upp med lagar och allting. På 400-talet plundrades Rom. Herdarna byggde sig kojor där med stöd mot en gammal palatsvägg och sånt. Jätterna betade. Och det är naturligtvis vår civilisations öde också. Men det byggdes upp någonting efteråt. Till och med på Roms kullar. Men vi får inte se det och inte veta det.
Jag tänkte att vi skulle avsluta med en berättelse eller en bild från den antika världen. Som du också har med i din bok här. Och det är väl Ovidius och metamorfoserna.
Ja.
Det är två gamla människor som möter gudarna. Och det blir till en berättelse om döden, kärleken, evigheten. Vad är det här för berättelse?
Det är Filemon och Baucis. Och Ovidius har naturligtvis tagit upp en gammal legend från grekiska. Det är ju grekiska namn det där. Och de där två, de får besök av främlingar. Och de blir så förskräckta, men för det verkar ju att det är fint folk. Men de gör allt vad de kan, så att de är så fattiga, och bjuder dem på mat och visa gästfrihet och inte stänga dörren. Då skulle vi ha lite mera tankar på kanske i vår tid. Och till slut så avslöjar sig ju de här. Det är nämligen Zeus, eller Jupiter som romaren Ovidius kallar honom. Och sen är det Hermes, Lurifax, guden. Och de belönar de här gamla människorna genom att låta dem slippa skiljas efter döden. De växer ihop till två träd. Och löv slår ut på dem redan när de fortfarande kan prata. Älskling, älskling, farväl, säger de. Ja, nej, men det är en mycket tänkvärd berättelse i vår tid. Just detta med gästfriheten som har varit så betydelsefull inom många kulturer.
Vilket träd vill du förvandlas till efter döden?
En lind, tror jag. Men jag tror... ja, ingenting om den saken. Ja. Och så skulle jag ha min bresiga gubbe bredvid mig. Det var som gran, tycker jag. Gran, tycker jag. Man menar inte att han är resig, men i Filemon och Baukis-legenden så är de ju lite, och där har ju också diktaren Karl Anagirov som var min kamrat i akademin, han har skrivit en Filemon och Baukis dikt som absolut handlar om honom och hans fru. Och där är han den här vresiga enen och hon är en ljust blommande körsbärsträd eller någonting.
Men en sista fråga då. Genom att studera din äng så noggrant, genom att vandra i skogen, genom att umgås med växterna och djuren, vad har allt det här lärt dig om livet och döden?
Ja, det var en stor fråga, vet du vad. Ja, men den har framförallt lärt mig att man ska vara beredd på överraskningar och att du vet inte precis. Så förra året så kom en ny etablering i hagen. Getrams, som förr kallades när jag var barn för kung Salomos sigill, hade aldrig sett den där förut. Och jag, ut i kameran och ner på marken och fotografera, var bara det att jag kom inte upp. För knäna är liksom inte bärande längre. Utan jag fick hasa mig fram till en liten björk och klättra om. Men så det har jag verkligen lärt mig. Att du kan inte veta allting. Särskilt inte vetenskapligt. Nu ändras ju systemen också. Nu går de ner på molekylär nivå. Linné kände inte till mutationer. Han grubblade som jag vet inte vad på hur kunde växter som inte hade hybridiserat plötsligt se helt annorlunda ut. Och det här, alltså det oväntade, det att det är så mycket större än vår förmåga att föreställa oss och förutse, det tror jag verkligen jag har lärt mig genom växt- och djurvärlden. Och det finns ett hopp i det också. Ett starkt hopp. Det växte gräs och örter på Roms plundrade kullar, vet du.
En sista liten fråga då. Vad var det för motiv, eller vad är det för motiv på den här lilla ikonen på ditt nattduksbord? Vad föreställer den? Vad är det för motiv?
Ja, det är som vanligt det som jag är väldigt förtjust i, bebådelsen. Gabriel talar om för Maria att nu. Och själv har jag inte kunnat, efter diverse bekymmer, kunnat få barn. Men ibland tänker jag att jag fick ju en annan gåva. Också. Jag har en väldigt bra son som är adopterad. Så jag ska inte klaga. Men jag har liksom tänkt på den där med bebådelse i två bemärkelser.
Vad var det här för gåva som du fick?
Ja, den här som jag utövar när jag skriver böcker till exempel. Att jag på sätt och vis vet att jag är en god hantverkare och det är grunden. Och jag är flitig som bara den. Men det är någonting annat som behövs. Och det får man. Det får man.
Är det nåd?
Ja, nåd. Jag ser det så. Allt är mitt och allt ska tas från mig.
Du har hört 60 minuter, ett program för Expressen Kultur med mig, Erik Skylt. Dagens gäst var Kerstin Ekman. Mailadress till oss är 60minuter@expressen.se. Den adressen kan man skriva både med bokstäver eller siffror. Musiken vi hörde i programmet var först Kimiko Ishizaka som spelade ur Johann Sebastian Bachs Goldberg-variationer. Brendan Kinsella framförde en aria av Bach på piano. Vi hörde också ett litet citat ur Bachs Johannespassion. Och sist här hade vi lite ur Ludwig van Beethovens 32:a pianosonat. Och så här alldeles sist, andra satsen ur Beethovens första pianosonat i F-moll. Pianist var Daniel Wiesey.
Det här var en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.